leder Malmövandringar, ger ut och skriver böcker om stan och kan den på sina fem fingrar. Och det var synskadade som lärde henne vikten av att beskriva hur Malmö ser ut för dem hon berättar för. Monas ansikte sitter på Jeanette Rosengren som vi träffar i Folkets park, där vi bad henne låtsas att vi är en grupp som guidas.
Vi står precis vid Moriska paviljongen. Och då skulle jag ju berätta att det här är en stor byggnad i morisk stil som uppfördes 1903, som är ritad av en judisk arkitekt som hette Aaron Wolf Krenziski. Och den moriska stilen, den är ju liksom, om man tänker sig Tivoli i Köpenhamn, så är det en blinkning. Det är mycket utsmyckningar, det är såna här lökkupoler. Och det här var ju en byggnad som arbetarrörelsen bad Krenziski om att rita. Därför att det här var ju arbetarrörelsens park. Socialdemokraterna ägde parken helt och hållet ända fram till mitten på 70-talet.
Hur mycket vet folk när de kommer med på en vandring? Är allting en aha-upplevelse eller hamnar du i diskussion med folk som minns och har något att fylla i med själv eller som tycker att det där har du inte koll på?
Det är ju lite olika såklart, men vissa saker kan vara aha-upplevelser för att en del kommer hit och är nyinflyttade kanske och vill lära sig om sitt område som man bor i. Men sen är det ju också så, just här när vi står i Folkets park på Möllevången, så är det ju många gånger så att det är gamla möllevångare som kommer och som vill liksom uppleva sina gamla områden, och då har de ju en massa specialkunskaper. Och jag brukar alltid säga så när jag har med grupper att göra att jag kan ju inte allting. Så att det är klart att det är roligare om alla hjälps åt och vi fyller på liksom, så de får gärna komma med tankar och inspel och sådär. Men att någon säger att jag är helt ute och reser, det har jag liksom aldrig varit med om, för att grundkunskaperna har jag ju om det jag pratar om. Men det är klart att det finns en massa detaljer som... Och då lär jag ju mig. Så funkar det ju. Det är folkbildning. Liksom, vi lär av varandra.
Så om vi går runt hörnet här. Ja, nu är det träd i vägen, men där är amiralen.
Ja.
Som jag lärde mig för inte så länge sedan att det har varit bio också i det som är Nöjesteatern idag. Mm.
Det var en biograf från början, ja. Och den raddan av byggnader som bildar en liten väg mot Amiralsgatan, den invigdes 1939. Så det är ju förhållandevis nytt om man jämför med det andra. Och det var stadsarkitekten själv, Carl Axel Stoltz, som ritade de här. Han har ju ritat mycket, hela Östra sjukhuset till exempel, och mycket annat, Lönngården och sånt där. Så han är ju väl representerad i staden. Och sen, Amiralen blev ju ett danspalats, men också en idrottsarena. Och det du nämner, alltså som idag är Nöjesteatern, det hette ju från början Biografteatern. Sen blev det ju, med tid och stunder, så blev det ju Malmö Stadsteaters tredje scen också en period.
Och när blev du intresserad av att göra djupdykningar i Malmös historia? Var det liksom redan som liten eller kom det senare?
Ja, men det börjar nog redan som liten, för min mamma är också väldigt historiskt intresserad. Så redan i barnvagn så brukar hon dra runt mig i olika gamla hus. Där står hon portöppen, där kan man gå in och kika, vad finns det här och så. Och det har hon klart förmedlat sitt historieintresse. Men sen har jag ju själv förädlat det. Och det är ju inte så att det har varit en spikrak linje, utan det var ju många år där jag inte sysslar med det, utan har ägnat mig åt andra saker. Men sen har det de senaste... Ja, 25 åren i alla fall har jag liksom intresserat mig för olika delar i staden och stadens historia och läst på och gått kurser och läst på universitetet. Så ja, som har gjort att jag skaffat mig en viss grundkunskap om olika stadsdelar.
Märker du av att bilden av Malmö har förändrats, att det var en stolt arbetarstad och sen blev det en stad på dekis och sen är det någonting helt annat? Märker du det i dina grupper?
Jag är född 67, så att när jag växer upp då på liksom 70- och 80-talet, då är det ju många som har berättat för mig i efterhand, de som var lite äldre än jag då, de tyckte ju Malmö var jättetråkigt, att det fanns liksom inte mycket att göra för ungdomar och det fanns inte som idag samma rika restaurangutbud och så vidare. Fast det märkte jag aldrig av, för att när jag var tonåring, vi hade ju ställen att gå på och det var ju jättekul och så. Men sen, du använde ordet på dekis, jag vet inte om jag skulle säga så, men det fanns vissa årtionden när det inte hände så mycket, när det var, om man tittar rent arkitektoniskt, det fanns ju stora bombhål i staden här på, där det inte byggdes någonting, där det var parkeringsplatser och sådär. alltså bombhål menar jag ju inte i bokstavlig mening, rivna hus alltså. Och stadsdelar som förslummades och som revs bort, Karli till exempel och Lugnet och så. Men om jag nu ska snekla mig tillbaka till frågan, så tycker jag nog att jag märker i grupperna jag går runt med idag att många är glada och stolta över att det händer så oerhört mycket i Malmö. Och speciellt här, om man går här, jag gick här i Folkets Park med en grupp för bara 2 veckor sedan kanske. Och det var lite äldre personer som inte hade varit här på länge. Och de var ju väldigt förbluffade och sa, men här händer ju hur mycket som helst. Och det var en solig dag och det var mycket barnfamiljer som var här. Det hände en massa saker. Och då får vi ju tänka att vi ändå har en pandemi här nu, så att det ordinarie programmet är ju såklart inte igång. Men att man märker att den här parken som ju faktiskt var lite ruffig och skruttig på 70-talet och sådär, om man diskuterar vad man skulle göra med den, har ju idag ett uppsving som är helt enormt.
Vilket är ditt Malmö? Var är du född någonstans?
De första 7 åren så växte jag upp på Edvard Lindahlsgatan. Det ligger precis vid Kronprinsen kan man säga. Så gifte min mamma sig, så flyttade vi till Söderkulla som ligger, vad ska vi säga, en bit ifrån Eriksfält, som är ett sånt där 60-talsområde. Höghus och låghus om vartannat. Det är inte miljonprogram, men det ser nästan ut som det. Och sen bodde jag där till jag var 17 år. Då flyttade jag till Möllevången. Och sen har jag bott på Möllevången sedan dess på olika gator.
Och där har vi Turning Torso framför oss. Knappt igenkännlig.
Ja, det är en minigolfbana där man har varje hål, varje bana är en av stadens karaktäristiska byggnader. Det finns, slottet finns med och Turning Torso och en massa andra landmärken, var ordet jag letade efter.
100 minus 94. 20 minus 11.
Hör ljudbilden till Malmö? Alltså nu hur det låter här.
Ja, men hur var det nu? Var det inte en reklambyrå som hade fått i uppdrag att ta fram Malmö-ljud? Jag vet inte vilka ljud som är i Malmö. Jag tror det är så här. Det är det här samfällda jublet när Malmö FF gör mål. Det är en Malmö-ljud. Det finns ju såklart på andra arenor och andra städer. Men inte så som i Malmö.
Du pratade om jublet och Malmö FF. Du är inblandad i alla fall en del av fotbollslagen i staden.
Ja, det rör ju damfotboll ändå. Det finns ju ett lag som heter FC Rosengård som en gång i tiden var just Malmö FF. Jag var ledare där i väldigt många år för flicklag och ungdomslag, och så var jag lagledare i damlaget i en massa år också. Och sen bytte det här laget namn till LDBFC. 5 konsumenter i rad. Och sen blev det då FC Rosengård. Som ju vann allsvenskan i fjol. Och som ska spela ikväll faktiskt. Mot KIF Örebro. Jag är speaker på hemmamatcherna. Och har lite andra uppdrag också. I valberedning och gör matchprogram och sånt där. Så det är ju mitt lag. Av damer. Men sen finns det ju härlag såklart. Och då är det ju Malmö FF såklart som ligger nära hjärtat.
Nu kommer vi ut på, jag kan aldrig lära mig vad som är norra och södra Parkgatan.
Ja, norra är ju ditåt.
Men var byter den namn någonstans?
Jag tror det är den där. Men mitt över där så ligger då paret Suells gamla sommarhus. Och det var Frans Suell, eller Suell, vilket man vill. Och hans hustru Anna-Kajsa av Trolle som uppförde den här kåken då 1796. Och då var det här är ju ett ganska stort hus får man säga, men det var ju deras lilla sommarstuga då. De bodde in i stan, de bodde i det Kockska huset på Stortorget. Och 1796, Malmö är en liten stad rent geografiskt. Och det var slamret och bullret och lukta illa. Och det fanns inget renhållningsverk som kom och tog hand om soporna och så. Utan kunde man på sommaren så flyttade man utanför stan. Och de här hade ju gott om pengar, så de gjorde ju det naturligtvis. Och då lät de bygga den här lilla sommarstugan.
Om jag ber dig beskriva det här huset för någon som inte kan se det.
Ja, det är ett hus i 2 våningar och det har ett tegeltak och det är ett sånt där brutet tak med 2 skorstenar. Och där är en vind med ett fönster i. Sen är det putsat. Ska vi kalla det för någon sorts smutsgul färg eller vad tycker du?
Ja, det är det nog.
Med vita dekorationer då. runt entrén och som delar upp huset estetiskt. Man ska också säga att det här är väldigt fint idag, därför att det byggdes in här i ett kvarter. Det byggdes in i A.V. Nilssons barnvagnars fabrikskvarter som låg här. Och när man rev de husen som låg här i slutet på 60-talet. Nu sitter jag citationstecken inom hittar. Men då hittar man det här huset och vad det är dåligt skick. Museet blev kontaktade och de blev ju mäkta imponerade när det visade sig att det här, de står framför en liten herrgård från 1700-talets slut. Och då ville man såklart bevara den. Jag tycker det är en liten pärla här i den omgivande höghusbebyggelsen som det ju är. Men det är en liten lummig trädgård framför också med korta buxbomshäckar. Och ja, den är inramad. Jag kan inte just vad det är för träd vid sidorna här. Jag är så dålig på...
Jag tror det är lindar.
Är det lindar? Ja.
Det här att du direkt nappade på att beskriva hur det såg ut. Du har vana att berätta för synskadade om Malmö.
Ja, men det är faktiskt en synskadade som har lärt mig detta. För att jag har ju haft studiecirklar för synskadade på SRF sedan 2006. Och när jag började med det, då hade jag för det första aldrig hållit i en studiecirkel överhuvudtaget. Och ännu mindre för synskadade. Så det är de personerna, de fantastiska människorna som har lärt mig hur man gör. För de sa ju hela tiden, nej men nu måste du beskriva. Hur ser det ut, vilka färger och hur, ja. Så då har jag ju fått träna mig på det. Och ja, det är... Man får verkligen en ögonöppnare. Så saker som för mig är helt självklart är ju naturligtvis inte för det, för den som inte kan se. Varenda gång ska jag gå dit så tänker jag, ja, nu ska jag till den här gruppen igen. Ja.
Har du kollat upp någon synskadehistoria i Malmö eller hittat någonting?
Nu, det var ju en bra, det har jag faktiskt aldrig. För det första har det ju ingen som har satt mig på det uppdraget. Och jag har aldrig tänkt på det själv heller, men det borde man väl göra. Hur funkar det med synskador för 100 år sedan? Hade man speciella hjälpmedel? Det vet jag inget om.
Det här är ju Malmö på något sätt i sitt esse. Fasader från en tid på ena sidan och något helt annat, ja, på den andra.
Absolut. Nu står vi på Möllevångsgatan. Den delen som går alltså upp mot Folkets park. Här är en liten sån här vändzon precis där vi står. Och här har spårvagnen gått en gång i tiden. Den vände här i gatan. Och på vänster sida... Dels är det ett härligt jugendhus från tidigt 1900-tal som är putsat i gul färg och det är ornamenteringar och fasaddekorationer och fönstren ser inte likadana ut. Vissa är halvmåneformade och andra är traditionellt fyrkantiga. Och sen kommer det röda tegelhus efter det. Vanliga Möllevångshus med huggen hörna. Det var ju för att man körde så himla slarvigt. Så 1870 så instiftade man en lag i Malmö om att alla hus som byggdes nya var tvungna att ha såna här huggen hörna. För att annars så kom folk i full fart runt hörnorna. Det var ju häst och vagn. Men det var oerhört mycket dödsolyckor faktiskt och skador. Så vi kan ju prata om trafiken idag, men den var inte bättre för. Men på andra sidan gatan här då är det såna här. De byggde precis i början på 70-talet. Det är ett tegelhus. Och det är, vad är det på dem, va? 4-5 våningar. Och det är den typen av arkitektur som är... Ja, jag vet inte, får man lov att säga rakt ut vad man tycker, så tycker jag de ser lite trista ut. Men det som är roligt med just det huset här, det är Möllevångsgatan 46, det är att här har faktiskt en... Om jag säger så här, Svenska Akademin har haft två ständiga sekreterare som båda har vuxit upp i Malmö. Den ena är Anders Österling, som bodde på en annan del i staden. Och här växte Sara Danius upp. Under några år i början på 70-talet. Hon var ju född 62.
Och det är därför hon kunde byta till helt idiomatiskt korrekt skånska.
Exakt. Och hennes alter ego Gittan Jönsson, som hon berättade om att det var ju sånt som själv hade snappat upp ifrån sin barn och ungdom.
Jag är nämligen uppvuxen delvis viktigt, inte bara, men delvis i Malmö på väldigt många adresser. Jag har haft en svår uppväxt, enkla omständigheter. Men jag har kommit långt.
Hon gick ju här borta på friskolan. Så hon måste ju ha gått ut här och haft den vägen som vi har gått nu längs med Parkgatan. Den har ju gått när hon har gått till skolan, tänker jag.
Nu har du beskrivit hus. Då ska jag be dig beskriva dig själv, för det är ju det som ingår i månadens ansikte.
Ja, okej. Okay. Ja, jag är då 164 cm lång enligt passet. Lite för många trivselkilo. Kort hår, så ganska ljust. Och Ja, vad ska man säga mer?
Ögonfärg.
Det ser väl du bättre?
Ja, en gråblå.
Gråblå. Ja.
Näsan, stor, liten, spetsig.
Jag hade så komplex med min näsa när jag var barn så jag tyckte den var jättespetsig. Men nu så har det lagt sig.
Vad har du på dig?
Jag har på mig ett par mjuka skor som är blåa. Och sen har jag ett par leggings. Och sen har jag en tunika som är blå. Och sen har jag en grön regnjacka. Så går jag stavgång. Så jag har ett par sådana här stavar med studs i.
Du har ju ett antal strängar på din lyra och böcker hör till dem. Både att ge ut andras och att skriva själv. Och vi skulle ha träffats vid gamla kyrkogården vid Gustav Adolfs torg därför att du har skrivit en... Ja, om folk minns hur tjocka telefonkatalogerna var så är den...
Nej, det var någon som sa en gång, den är som en gravsten. Man ska inte ligga och läsa den i sängen för tappar man den så dör man. Men i alla fall, nej men det stämmer. Jag och en fotograf som heter Ursula Strider, vi bestämde oss för ingen hade nämligen gjort detta. Då gick vi igenom alla Malmös 18 begravningsplatser. 19 om man räknar djurens. Och skaffade oss kunskap och information om det. Och ofta hade vi ju hjälp av människor som var experter. Du vet, det finns ju alltid. Så hade vi hjälp av alla dessa kunniga människor så till slut så blev det en bok om stadens begravningsplatser. Och det infattar ju också den judiska till exempel. Och på Östra kyrkogården finns det ju också muslimska avdelningar och ortodoxa. Och vi har alla religionerna samlade i Malmö. Och...
Han tutade för att han ville vara med tror jag.
Ja, det tror jag också. Jag ger ut böcker som på något sätt handlar om Malmö, Skåne inom ramen för kulturhistoria. Skulle jag nog vilja sammanfatta det. Jag startade Kira förlag som det heter. Det är döpt efter min hund som inte finns med. Något ska det heta. Så då startade jag det 2007. Ja. Och det kan vara allt från biografi över Östen Warnerbring till en bok som vi släppte igår som heter På väg som handlar om motorhistoriska spår i Skåne. Då är det verkstäder och mackar. Det är en etnolog som heter Niklas Ingersson som har varit ute på landsbygden och hittat de mest fantastiska ställen där tiden har stått stilla sedan 50-talet. Va? Och här i Malmö har vi ju ett härligt, vi hade släppet på den så kallade diskusmacken på Mariedalsvägen. Det finns 2 K-märkta mackar i Sverige och detta är den ena då. Den är ritad på 50-talet av Torsten Ros. Så att, ja. Jag känner att jag bara pratar i all evighet, men du vet, man blir engagerad.
Hur går det?
Hur det går?
Ja, med förlag i dagens digitaliserade värld.
Alltså, om jag skulle bara tänkt så här när jag var yngre. Nu ska jag starta något för att tjäna pengar. Inte skulle man starta ett förlag då. För det är ju inte så att jag... blir rik på det. Men samtidigt så har jag ett fantastiskt jobb. Jag tycker det är så roligt hela tiden. Och jag känner också att det är viktigt med dokumentation. Vi gav ut en bok nu tidigare i sommar här om kalksten. Och dess betydelse för inte minst Limhamn under 500 år. Människor och händelser kring kalkstenen av Ingmar Wikström. Då. Det här är, alltså, han har sysslat med detta i 40 år någonting. Få ihop det. Om inte detta hade blivit en bok så hade hans kunskap försvunnit med honom kanske. Ja, jag tycker det är roligt och det ger så oerhört mycket att hålla på med det här.
Det sa månadens ansikte Jeanette Rosengren. Malmöguide, förläggare, författare och fotbollsfantast med mera. Hennes och Ursula Strines bok I de dödas vilorum, Malmös begravningsplatser som nämndes i reportaget, finns inte inläst som talbok, men det gör många andra av förlagets böcker. Däribland Kalla min barndom åter, Piraten i Malmö av Jan Sigurd. Den sista divan, boken om Anita Ekberg av Lars Hector. Piraterna på Öresund, vi minns Radio Syd. Skånes egen radio av Ulf Klarén. Samt På gränsen mellan krig och fred, minnesbilder från Malmö 1939-45 av Marika Bergström. Och Piratenboken finns även i punktskrift. Och för den som undrade vad det var för matematiska uträkningar som hördes i bakgrunden i Folkets park så var det ett räknespel för barn. Reporter, det var Dodo Parkas.